Vi brukar kalla det för skrock. Vi rycker på axlarna åt det och så kanske kommer vi med någon kommentar av typ sånt där är bara sagor, det är ingenting att bry sig om. Eller ja ja, allt har sin naturliga förklaring. Det handlar om vår folktro. Om föreställningar som levt bland människorna i Västernorrland i hundratals år. Vi som är unga, vi har aldrig vuxit upp med någon riktigt stark tro på det övernaturliga. Men runt omkring oss har vi gamla människor som kan berätta. De berättar inte sagor för oss, utan de berättar hur det var. För det här med troll, tomtar, näcken och vittra, det var sant. Det ingick som en fullkomligt naturlig del i människors vardag för. Naturliga förklaringar? Tja, kanske finns det sådana. Eller...
Det finns många övernaturliga väsen i vår västernorrländska folktro. Varje människa har till exempel en alldeles egen vårdande. Namnen varierar, men vi använder ett namn den hade i bland annat Själevad där den kallades för Val. Alla har en val, men vissa har en starkare val än andra. Den är osynlig och ger sig till känna genom ljud. Om en person väntas till ett ställe kan man i förväg höra till exempel stampningar på bron eller steg utanför. En stund senare så kommer verkligen den väntade personen. Då är det den personens val som har förvarnat om ankomsten.
Över skogens djur härskar skogsrået. Ibland kallar man henne skogsfrun också. Hon höll till i sjöar och tjärnar. Skogsrået beskrivs som fager att se framifrån, men bakifrån så var hon ihålig som ett baktråg. Det gällde att stå i gunst hos skogsrået. Då kunde hon ge en tillåtelse att skjuta något av skogens största djur. Och ville man ta gammelgäddan, ja då gällde det att blidka skogsrået först. Och det gjorde man genom att offra en silverslant i sjön. Då lät hon fisken nappa.
Gårdens egen skyddsande, ja det är ju som alla vet tomten. Han bor i stallet eller på logen. Om han får sköta sitt arbete efter eget sinne, då går allt väl för folket på gården. Men om husbondsfolket är lata eller om de inte uppskattar hans arbete tillräckligt, då flyttar han.
Så här berättas det från Ramsele om hur det går när man retar tomten.
Det var en bonde som fått ovanligt god skörd. På kvällen när han kört in sista lasset fick han syn på tomten som kom konkande på ett par konax. Det är inte lönt att du håller på så där, sa bonden till tomten. Så mycket som jag har så betyder ett par ax mer eller mindre ingenting. Tomten han blev arg, kastade axen och sa, du ska få bli varse vad det betyder. Och så försvann han och från den dagen så gick allt på tok i gården och till slut så fick bonden gå från både gård och grund.
Under vackra och solljusa dagar kan man få se älvorna dansa på sjöar och tjärnar. De dansar alltid många tillsammans och är iförda vackra glänsande kläder i många färger. Om det är vackra varelser, älvorna som dansar på sjöarna, så finns det desto värre invånare under vattenytan. Där bor nämligen näcken. Bilden av näcken i vårt län, den skiljer sig en hel del från sydligare delar av landet, där han främst framställs som en ensam och sorgset spelande strömkar. Vår näck, det är en lömsk ondskefull kar som försöker dra ner de badande i djupet i sjöar och strömmar där han bor. Om man ska våga bada i lugn och ro, då gäller det att stämma näcken.
När man ska stämma näcken, då ska man ha något föremål av stål med sig i vattnet. Det skyr han. Ett annat sätt är att leta reda på en flat sten. Sen ska man singla ut den i vattnet på ett särskilt sätt så det bubblar. Då är den näcken stämd och man kan gå i vattnet.
Men även våran näck är spelman, men en farlig sån. Man kan lära sig spela fiol av näcken, men gör man det, då sätter man också sin själ i pant hos onda makter.
Lappnils, det var en spelman som levde mellan 1804 och 1870 och som sägs ha lärt sig spela av näcken. En midsommarnatt ska han ha stämt träff med näcken vid en kvarn vid midnatt. Lappnils hade med sig en getbog som betalning åt näcken. Och näcken han gjorde så att Lappnils fingrar gick av sig själva ut efter strängarna och lockade fram de underbaraste toner ur fiolen. Många av hans trollpolskor de levde eller kvar länge bland folk. Men Lappnils han började ångra sitt syndiga spel, han hade ju sålt sin själ. Så han grävde ner fiolen i jorden. Men en lång tid efteråt kunde man se honom på sommarkvällarna när han stod och lyssnade på det ställe där han hade grävt ner fiolen.
Folktron är rik på övernaturliga väsen som näcken, tomten och alla andra. Men den som är själva grunden i den norrländska folktron och folktron i vårt län, det är Vittra. Vittra ser egentligen ut precis som vi människor. Det är bara det att de är osynliga. Det finns för Vittra precis som för människorna en skapelseberättelse. Eller det finns rättare sagt flera för Vittra. Grunddragen i de olika berättelserna om hur Vittra kom till är i stort sett de samma. En sägen från Medelpad berättar så här.
Det var på den tiden då Jesus gick omkring på jorden. Han kom en gång till Lucifers hustru och Jesus frågade henne hur många barn hon hade. Hon svarade att hon hade 6 barn, för 6 barn hade hon gömt. Och då sa Jesus till henne, alltså har du 6 synliga och 6 osynliga barn. Och därefter så ska det ha blivit så att de 6 som var gömda, de blev stamfäder för dessa människor som sägs bo under jorden. Tron är att därför att de var osynliga för att Jesus sa så. Och därför så ska de vara osynliga än idag. En annan berättelse säger att Vittra är avkommor till barn som Adam hade med en annan kvinna innan han träffade Eva.
Vittra är ljushylta och finlämmade, sägs det. Kvinnorna är klädda i vitt och männen, som sällan visar sig, de är klädda i grått. Om Vittra kommer till oss människor och ber om hjälp, då ska vi genast göra vad vi kan, annars hämnas Vittra. Ursprungligen så var Vittra enbart goda, men så småningom så kom uppfattningen om Vittra som både goda och illvilliga att spridas. De goda Vittra, det är många som har träffat på. Man behöver inte ha sett dem för att veta att man träffat Vittra. En dag för närmare 60 år sedan skulle Magnhild Tjärnberg hälsa på sin far. Hon hade bråttom för hon skulle hinna med en båt.
Då går jag se efter på andra sidan sen. Så är det flera sådana där kokhus som säger, eller fiskarstugor. Och jag ser att de där är alldeles, ingen bodde där. Tänkte, har de lutat och fiskar nu för säsongen? Ja, jag fortsatte och gick, för jag visste ju att jag skulle möta pappa. Jag hinner inte med upp. Det var en stor sån där skog som jag mötte. Det var liksom en backe. Och jag går inte mer än kanske halva backen nätt upp. Så är någon som väser. Det var som hela luften vibrerade på någonting. Och sen så skriver vinka. Det var ett liv efter som jag stod någonting hemskt. Jag var inte så rädd så jag kunde inte. Jag visste att jag skulle bära mig åt. Jag skulle vinka. Jag gjorde inte det. Jag vinkade inte. För det blev så långt avstånd. Jag sa vinka. Det skulle jag göra. Det var Vittra. Men det var en god Vittra. Hon ville mig väl. Jag skulle varna mig, jag skulle skynda mig för att det var en båt som jag skulle få åka med. Hade jag varit bara ungefär 2 minuter före så har jag ju hunden.
Tror du verkligen att det var Vittra också?
Ja, det tror jag väl. Det måste jag ju tro. För övernaturligt var det ju.
Vittra har rätt till all mark som är obebyggd. Men om man ska bygga sitt nytt hus eller en laggård så kan man köpa marken av Vittra.
Ja, då man ska köpa marken eller om man ska bygga ett hus, då ska man gräva ner några silverslantar under husknutarna. På så sätt så har man skaffat sig rätten till marken och Vittra kan inte skada en, utan istället så hjälper de till.
Och att Vittra hjälper till, det kan man höra på nätterna då man hör ljud, precis som om någon arbetade på samma sätt som de jobbades under dagarna. Så här berättas det från Ramsele.
I en fäbod så upprepas under natten allt vad fäboflickorna hade gjort under dagen. Man kunde höra hur kärl diskades, att golvet sopades och allt vad flickorna hade sagt upprepades ord för ord. Flickorna, de togs inte tala till varann inomhus och på nätterna så flyttade de tillsammans i en stuga. Det var vitterbarnen som härmade efter flickorna. De hade inte fått lära sig att hålla tyst nämligen. Och så småningom övergick det till en vana att höra på det där, men kusligt det var det.
Vittra har stora, fina, vita kor. Och de korna är väldigt åtrådda av människorna. För att bli ägare till en vitterko så måste man kasta stål över kon. Man kastar till exempel en kniv eller något annat stålföremål över kon och sen är hon i människans ägo. En vitterko ger mycket mjölk. Man får bara mjölka den i ett enda kärl. Det kan vara precis hur stort som helst och det blir alltid fullt. Men försöker man byta till ett tomt kärl när det första är fullt, då slutar kon att mjölka för alltid. Det finns många berättelser om människor som träffat vittra, men det är inte alla som kan se dem. För att bli syen, alltså att kunna se vittra, ska man vara född mycket tidigt en söndag morgon eller en torsdag natt. Man kan också bli syen om prästen läser fel under dopet. Att bli snabbt döpt, det är oerhört viktigt, för vittra försöker så ofta de kan att byta ut nyfödda människobarn mot vitterbarn. Från Gidio berättas om en man som skulle till prästen och döpa sitt barn. Året är 1864.
När han kom till Bodum stannade han till på en äng. Där la han barnet i en lada medan han gick in till svärfar för att låna en båt. Han kom tillbaka till ladan och for och döpte barnet, men barnet blev en idiot. Barnet hade nämligen blivit bortbytt mot ett vitterbarn medan det låg i ladan.
Om man ofredar vittra på något sätt, då får man sitt straff. Och vill det illa så kan det ju hända att man kliver på vittra eller på något som tillhör dem. Och då blir de förstås arga. Då kan man få sitt vitterbett. Och ett vitterbett, det var precis vad Arla Hallins mamma fick på sommaren 1913. Familjen hade åkt ut till Svartvik i Härnösand för att plocka bär. Arla Hallin berättar.
Och vi hade rastat och hade plockat bär och kokat kaffe som man alltid gjorde då. Då skulle min mamma gå på sidan om oss en bit upp i skogskanten. Och där satte hon så kissa. Och det var väl naturligt. Och då hörde jag att hon skrek. Och pappa blev rädd och han skulle dit och se efter henne, men hon kom springande och då sa hon det att hon blev biten. Hon hade kissat på matbordet hos de små. Och ingen av oss heller ville ha någon som kissa på vårat matbord. Men och då hon kom, då vi kom hem då tillbaka till hemmet, då gick hon upp till den där tant Olsson och hon kunde liksom allt med allt sånt där. Och faktiskt, jag har själv sett det med mina egna ögon. Det var precis som jag säger att en mun med två tandrader hade bitit henne i benet. Det var rött efter tänderna på bägge visna. Det har jag sett, så det är absolut sanning.
Men man kan få sitt straff på annat sätt också.
I en gård höll man på att tvätta kläder. Dottern i gården hällde ut en bunke med het lut på marken. På kvällen blev hon svårt sjuk. Natten efter så kom en vittergubbe till hennes far och sa att hon borde varnat innan hon slog ut luten. Nu hade hon slängt den på ett vitterbarn. Och som straff så skulle hon få vara lika sjuk som dottern som fick luten över sig, sa vittergubben. Och flickan, hon blev inte bra förrän efter 6 veckor.
Om man ska akta sig för att störa vittra. En dag någon gång i början av 1910-talet var Arla Hallin ute i Fälleudden med en bekant i familjen, tant Ivarsson.
Ja, än idag så ska jag kunna peka ut det där berget. Och det var en liten bit ifrån Sjöstrand och upp. Och där var en bergskreva. Och den där skrevan kan jag också än idag se hur den är, för jag vet hur vi gick. Och då vi kom upp på den där bergknallen, då gick hon ner i skrevan, tant Ivarsson. Men hon sa, kom inte ner du stinta, för att du kan ramla och det kan vara ormar här. Och bäst jag står på kanten och tittar på henne, så säger hon sig så här. Då skriker hon. Och så säger hon, oj oj oj, jag var på något ställe där jag inte ska vara. Och jag frågade vad det var. Ja, det var det små, sa hon. Och jag fick mig en riktig smäll på kinden. Och när hon kom upp så var hon röd på kinden. Men hur den där rådnan hade kommit, så det vet jag inte. Men hon sa att hon hade fått hon sa helt enkelt en örfil. För hon var på ett ställe där hon inte skulle vara. Och när hon då väl kom upp så frågade jag vad det små var för folk. Som jag inte förstod mig på. Jag tänkte, jag såg inga små där nere. Jag såg bara lingorna och några små, små björkar som växte där nere i den där skrevan. Och då frågade jag henne, hur ser de små ut? Ja, det är
Det är de små som är under oss och de får vi inte störa som, för vi vill inte heller bli störd.
Fäbodarna är Vittras vanligaste tillhåll. Dit kommer de när vi människor lämnat dem för sommaren. När Vittra buför, alltså drar till fäbon, då hör man vacker sång och klang från skällkorna.
Två fäboflickor på Björnåsens fäbod hade vi 10-tiden på kvällen hört hur det lockades på kor och klang av olika sorters klockor och skällor. Det var Vittra som förde sina kor på bete.
Förskarna då, och det var annan natt där jag låg där, är boen där, då jag hade. Så då vaknade jag om natten. Jag tyckte det var barn som...
Och det här är Johan Henriksson som berättar om när han träffade en vitterkvinna och hennes barn på en fäbod i Övertorsjö. Johan Henriksson är död nu, men vi har fått bandet med hans berättelse av hans svärdotter Thea Henriksson som gjorde inspelningen för några år sedan. Ljudkvaliteten är tyvärr rätt så dålig, så vi har skrivit av Johan Henrikssons berättelse och sen läst in den själva.
Ja, första gången, det var andra natten då jag låg i fäbon och då vaknade jag om natten av att det var alldeles som om ett barn låg och kved. Jag låg vänd mot väggen så jag funderade på om det var en hare eller någon fågel utanför. Så jag vände på mig och tänkte stiga upp och gå till fönstret för att se vad det var för ett djur. Och när jag vände mig i sängen, gissa vad jag fick se. Ett litet spädbarn som var så gott som nyfött. Ett sånt där litet spättbarn som låg där i sängen och så en kvinna som stod där och lutade sig över barnet och vaggade och vyschade. Och jag låg och tittade på det där. Plötsligt blev barnet tyst och så kom hon och gick baklänges och så la hon sig här i sängen bredvid mig. Och jag tog henne i armen och frågade om det var sånt här var för något, vad det här var för sätt. Inte ett ljud, det var som hon var död. Och trångt var det och det var som att jag blev klämd uppåt väggen. Om jag säger att färgen på klänningen var som färgen på en säck. Och jag tog och kände upp efter ärmen och det var som om den också var av en säck. Säckväv. Det var som om jag hade blivit rent bedövad, men jag somnade väl om och på morgon var hon försvunnen. Hon kom tillbaka en annan gång en kort tid senare. Då ville hon bara stanna och vila. Hon hade ett stort barn med sig och jag frågade, har frun ett annat barn nu? Men hon svarade att det var samma barn. Men vi växer så här fort vi.
Ja, vad ska man tro om sånt här? Är det sant eller är det bara myter? Ingen lär väl någonsin kunna förklara det. Och varför ska man göra det egentligen? Sanningen är väl tyvärr den att i alla fall Vittra inte längre visar sig för oss. Vad som har hänt med dem, ja, vem vet. Men en förklaring som jag tycker kan stå som ett tänkvärt slut, det finns i boken Sagoväsen i ångermanländsk folktro av Erik Modin. Tankarna gäller än idag, fast de är nedskrivna år 1926. Till sist, hur man än må tänka om det folktrons mångartade väsenden och de föreställningar vi har haft i våra tankar, det må sägas. Det bildade dock en brokig och i mycket underbar värld, var till vår torra och nyktra tid icke har att bjuda synnerligt motstycke. Livet har blivit fattigare, eller blir det, i samma mån vi blott rör oss med ett exakt vetande eller en kall förståndsmässighet som ej lämnar fantasin något spelrum, så som nu för många livets lösen är. Ty därhän tycks det gå mer och mer. I den allt mera glesnade och tomvordna skogen, vars trän mätas och värderas efter dagskonjunkturerna på trävarumarknaden, kunna vi ej längre se skogskärringens trollska gestalt skymta vid nattelden på tjäderleken. På den gamla ensliga bovallen eller skogsmyren, som nu ej längre besökas av arbetsglada och förnöjsamma människor, är när det anses ej giva tillräcklig vinning, se sig vittrornas boföringar som förr. I den sprängda och rensade ån och skogsbäcken, varest bruset och skvalpet över sten och rot ej höres så som i en gången tid, då allt var så som från skapelsens dagar, spelar icke längre strömgubben, och ättehögarnas drakar visar sig ej mer för ett släkte som ingenting tror. Människan har gjort och gör sig allt mera ensamrådande i naturen. Men denna blir samtidigt mer och mer utarmad. Den förlorar vad det lider, för henne sin underliga hemlighetsfullhet, sin skräck, sina lockelser, sin rikedom, sin poesi.